Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. För ett år sedan ungefär så var det någonting som heter Trygghetsdagarna här i Tyresö. Och då lyssnade jag på en väldigt intressant person som jag sen upptäckte han bodde i Tyresö också. Välkommen Rashid El Monazifi.
Tack så mycket.
Men säg ditt namn på rätt sätt.
El Monazifi.
El Monazifi. Alltså det här är ju fruktansvärt, man kan uttala namnen rätt.
Ja, men namnet som du vet, namnet är bara ett ljud för att identifiera oss.
Ja.
Det är inte människan själv.
Nej, men nu försökte jag och det gick inget bra. Men tack för att du kom hit. Och det roliga med dig, det är att du är väldigt mycket.
Ja, exakt. Jag har alltid trott på att en människa kan vara flera saker.
Ja.
Samtidigt.
Du är inte bara pappa.
Nej.
Och har lämnat dina barn i skolan.
Nej.
Utan vad är du mer?
Kriminolog, specialiserad i ungdomsbrott och radikalisering.
Ja.
Hypnoterapeut, psykoanalytiker, författare och mycket mer. Lektor också.
Lektor också.
Ja.
Du har skrivit 10 böcker.
Ja, det stämmer. Kommer ut med 2 nya nästa år som är klart.
Är de på svenska eller vilka språk skriver du på?
Det blir svenska 100%.
100% svenska?
Ja, absolut.
För att de andra böckerna har du skrivit på franska, va?
Ja, det är olika språk. Jag har en jättegammal på svenska.
Ja.
Men den är kanske 20 år gammal. Det var mest dikter.
Mm.
Jag har på engelska en och sen på spanska en och de flesta på franska.
Ja.
Ja.
Och du har en egen hemsida där man kan se vilka böcker du har skrivit. Och där är du också lite YouTube-grejer, va?
Ja, YouTube finns ju jättemycket. Och hemsidan också, den måste uppdateras. Men det finns tillräckligt med information på olika språk. Så att man hittar mig ganska lätt.
Och du jobbar som säkerhetsexpert?
Jag jobbar som säkerhetsexpert och sen jobbar för polismyndigheterna också.
Mm.
Så att man har ganska fullt upp.
Ja,
det göra,
och det jag hörde dig prata om då, det var ju liksom vilsna ungdomar som hade engagerat sig i IS. Och du pratade också om integration och hur man känner sig som svensk. Det var ju sådana ämnen. Men först, innan vi pratar om det, då vill jag höra din bakgrund. Hur kommer det sig att du är i Tyresö? Var någonstans föddes du och vägen hit?
Jag föddes någonstans i världen som heter Marocko.
Marocko, precis.
Ja, och sen när man var 18, jag är vuxen lite på nästan en stad som heter Kenitra, som är nära Rabat, 40 kilometer från huvudstaden. På den tiden när jag född på 60-talet, då fanns det en amerikansk bas i själva staden.
Okej.
Okay. Min stad var nästan amerikansk och jättekänd i hela världen nästan.
Så då lärde du dig engelska?
Engelska, vi hade jeans, vi åkte tillbaka. Min pappa var polis. Så de flesta i själva kvarteret där vi bodde, alla har uniform på sig. Alltså poliser, brandförsvaret, militär, ja, mesta. Och vi levde precis som amerikaner.
Så du hade ett ganska liksom medelklassliv, kan man, ett svenskt medelklassliv då?
Ja, det kan man säga, absolut. Ja. Absolut.
Du gick i plugget och...
Självklart, gick på universitet och allt. Och sen alltid drömde, eftersom på den staden, de flesta marokkaner som har börjat att immigrera, de hade åkt till USA, eftersom vi hade en knytning där med amerikaner som bodde med oss. Vi är vuxna med dem.
Just det.
Och jag själv alltid hade den där drömmen att jag skulle också ut och resa och upptäcka världen. Jag ville lära mig. Så det räckte inte där jag bodde. Jag ville mer
ha det var lite... många som hade den drömmen också.
Ja, amerikansk dröm kan man säga.
Mm.
Men det är bara att jag gick åt andra hållet. Jag åkte till Ibiza och festade lite. Då tänkte jag, jag skulle börja i Ibiza min äventyr. Eller i Spanien. Då fanns bara peseta. Och där började jag äventyren. Och därifrån ska jag alltid till USA eller till Kanada.
Okay.
Och jag själva i Ibiza, du träffade en svensk tjej som bodde med mig 2 år. Och sen jag så, för att i Ibiza man jobbar med olika saker, man jobbar som guide, man jobbar som hotellreceptionist, kampsporttränare, enkla jobb. Man har jobbat med städ också, måla hus, flyttfirma, jag har gjort allt möjligt, chaufför också, livvakt och så. Men sen det fanns inte mycket att gå vidare, man ville ju utbilda sig.
Mm.
Jag åkte ut från Marocko för att kunna bli någonting, för att kunna utbilda mig i alla fall.
Hur långt utbildade du när du bodde hemma i Marocko?
Andra året på universitet.
Aha, och då du pluggade 2 år på universitet,
ja, exakt,
där också?
Och då pluggade jag juridik på franska.
Aha.
Och sen i själva Ibiza, då ser man, du kan inte utveckla dig.
Nej.
Och sen spanska livet, jag tyckte inte om jättemycket i andra städer. Ibiza det var perfekt, för att från början jag skulle bara stanna 15 dagar. Sen det blev 4 år.
Oj.
Ja. Mm. Och när jag skulle bestämma mig att dra till Kanada eller USA, då såg min då svenska flickvännen, nej, vi åker, kom och testa Sverige. Så nej, fy fan, det är kallt och hit och dit. Nej, jag åker aldrig dit.
Och Rashid, idag är det väldigt, väldigt kallt när vi spelar in där.
Men jag är helt förälskad sen när jag kom till Sverige.
Du blev förälskad?
Ja, jag kom nästan på 90-talet, i början av 90-talet. Mm. Och tänkte, ja, jag ska testa, bara för att jag ska lyssna på henne.
Ja, vilken årstid kom du?
Oktober.
Du kom i oktober?
Ja, och sen, den oktober var värsta månad i mitt liv. Det var kanske minus 25 eller 30 och vi bodde i början i Uppsala.
Oj.
Och varför jag säger det var värsta tid i min tid, månad i mitt liv i början. Mm. För att när man kommer nu till ett nytt land, och sen, jag hade lite pengar med mig från Spanien, men det räckte inte, så det var så dyrt här i Sverige.
Ja, dyrt.
Och då måste jag hitta på någonting, eftersom jag inte kunde språket, jag kunde ingenting om kulturen, jag måste kunna börja med någonting och få in lite pengar, eller mycket, det spelar ingen roll.
Mm.
Och då har sökt olika jobb, men alla krävde svenska.
Mm.
Och sen jag tänkte, shit, jag måste hitta på någonting där, men kräver inte språket. Och då började jag dela ut tidningen klockan 3:30 på morgonen.
Oj,
ja,
det är tufft jobb.
Innan man går vidare och pluggar svenska. Och det var riktigt. Det är inte tufft i själva, det är inte tufft. Men det är tufft när det är minus 30, minus 25 i Uppsala.
Okay.
Och man hade inga tekniker hur man skulle klä på sig, vad man ska äta och inte äta. Tänk på att man gick ut med jeans.
Ja.
Och sen jag skulle cykla. Jag hade en cykel och sen en cykelkärra där man hade tidningarna. Och jag drar med den. Och jag hade bara vanliga jeans, vanliga skor. När jag går ut så det snö överallt. Och så kommer jag ut till, in till själva hus och delar ut tidningarna. Och det är varmt. Så allt smälter.
Ja.
Sen tillbaka in igen. Det är kallt. Mina jeans, de blir som en betong. Förstår du? Men då hade jag lärt mig. Jag började hata mig själv. Men jag är en sån här människa som inte ger upp ganska lätt.
Du förfröst inte. Du fick inte skador på benen.
Nej, men jag frös faktiskt.
Ja, frös.
Inga skador. Inga skador. Men jag frös.
Mm.
Och sen sakta, sakta så började jag tycka, shit, det här är fint land, det är fina människor. Hon sa att jag kunde få utbildning gratis på universitet, jag behövde inte betala. Så kanske man fick lite hjälp från CSN eller någonting. Det är shit, varför ska jag till USA eller Kanada? Här har man det bra.
Här finns den amerikanska drömmen.
Ja, självklart. Det är andra sidan kan man säga. Ja,
för det är konstigt att i USA måste man ha pengar. För att klara den amerikanska drömmen.
De måste ha pengar till skolan, till college. De måste ha pengar till att leva bra. Ja. De måste ha pengar till sjukhus också. Ja.
Så här inte kan som, man utbilda sig och bli någonting.
Egentligen är man lite smart här. Då finns allt serverat nästan.
Ja.
Och det är precis därför jag kom tillbaka själv efter att jag har varit bortrest i 12 år. Så kom jag tillbaka till Sverige för att man hittar inte bättre. Så jag har varit lite överallt. Så.
Men du bosatte du dig i Uppsala då?
I början,
ja.
Sen började jag plugga svenska.
Vilket år var det här, sa du?
Det var 92, tror jag. 92-93, någonstans där. Och så småningom började jag tycka om folk, om livet, fick ganska bra, jag blev integrerad ganska snabbt kan man säga.
För du hade svensk flickvän?
En svensk flickvän och svensk släkt, svenska vänner och hit och dit. Så jag, efter tre månader, ju minst exakt, jag hade en fröken, en lärare. Efter, det var planerat att jag skulle plugga svenska i 6 månader eller mer, SFI. Efter 3 månader då sa han, du är klar, du behöver inte sitta här. Du får
du har lätt för språk.
Ja, absolut, absolut. Mm. Och sen när man har svenska omgivning runt om dig, då blir det ganska lätt att du förstår lite språket. Och, så.
Mm.
Och sen som sagt, det är många som klagade i början. Jag sa att jag skulle dra till Sverige. Så det är helt galen. Det är kallt, det är kalla människor och hit och dit. Så okej, shit, vad ska jag till?
Ja.
Men då kom jag i alla fall och blev förälskad i människor i allt. Så jag, samtidigt är jag en positiv människa. Jag ser inte negativitet runt om mig. Kalla människor, ja men de är så, det är upp till mig att anpassa mig.
Mm.
Om jag inte tycker om så, då får jag lika bra packa och dra, tycker jag. Så. Men sen blev jag kvar här och sen det bara började med svenska, engelska, började plugga juridik, företagsekonomi, kriminologi, psykologi. Jag har pluggat hur mycket som helst, säkerhetsbransch jag har jobbat på också, jag har nästan alla utbildningarna som kan finnas. Så har jag är fortfarande hungrig. Jag hänger ingenting i magen, i hjärnan.
Hur gammal är du egentligen?
54 på 54. Väg ditåt. Ja. Så jag är precis klar med en ny utbildning också, som är med försvaret.
Jaha, okej.
Okay. Mm.
Men fortsätt den här resan då. För resan till Tyresö måste vi ju få veta.
Ja,
hur kom sig att du kom hit?
Försvann 2006. Eftersom jag födde i Marocko har man fått lite olika utbildningar och möjligheter. Marocko hade fått en ny kung. Med ny energi, nya möjligheter. Och de uppmuntrade marockaner att komma tillbaka och investera.
Just det. Och det är väl ganska bra egentligen att man kanske, om man nu emigrerar, att man åker tillbaka till sitt hemland och försöker bygga upp ett land.
Jag har alltid trott på att när en människa lämnar sitt land, sin stad till och med, för att man inte hittar någonting som man söker eller letar efter. Men när du har väl hittat den någonstans, det är nästan en obligation, det är en plikt att åka tillbaka och plantera den och börja göra den så att vi kan bygga ett land.
Du hade inte skaffat någon familj här i Sverige då?
Nej, jag har aldrig velat att skaffa barn och så.
Nej.
För att i början jag sa att jag ska tillbaka och testa och göra någonting. Och då vill jag inte ha barn här. Det blir någon konflikt. Kanske de inte kommer tillbaka. Eller de ska tillbaka dit och sen komma hit. Men vet inte vad. Jag vill helst ta risken själv. Och sen jag har haft, som sagt, min svenska tjej. Jag har alltid sagt, jag vill inte ha barn. Så att jag är ärlig från början. Inga barn. För att jag ska tillbaka till Marocko och försöka göra någonting.
Vad hände när du kom tillbaka till Marocko med dina utbildningar? Vad gjorde du då?
I början det funkade, men sen det funkade inte.
Nej.
För att det är en helt annan mentalitet. Man är van med EUs mentalitet, eller svenska mentalitet, som är lite mer rak och ärlig. Så där det är lite hubbelbubbel. I början det gick bra, särskilt det första företaget jag hade startat, det är säkerhetsföretag. Det har funkat ganska bra. Men sen blev det lite sabotering, lite olika grejer, och sen att man gick inte med i själva rytmen. Och det blir man lite utfryst och saboterat.
Du hade blivit för svensk.
Ja, absolut. Ja. Det är svenska kompisar som säger det också till mig. Så att du är för rak, för ärlig, du är för svensk. Exakt. Och du går inte att bo någon annanstans.
Nej. Och då kom du tillbaka.
Och då bestämde jag 2017, 3 juni.
Oj, så sent alltså.
Ja, packade jag mina grejer och så kom jag tillbaka till Sverige.
Men nu har du ju barn.
Ja, men då har jag skaffat barn där i Marocko.
Jaha, du tog med dina barn från Marocko då?
Med familj, exakt.
Aha.
Ja. Och då börjar man tänka att man tänker på det bästa för barn. Och då tänkte jag, bästa land, det är Sverige.
Hur gamla är dina barn?
7 och 5.
Vad tyckte de om att komma hit då?
Ja, i början det var lite jobbigt eftersom de längtade efter solen och det livet de hade där.
Ja.
Men det gick fort, det gick snabbt och det gick fort. Så nu de älskar också kylan precis som pappan. De kan till och med simma i snön, inte ens gå i snön. Du kan simma, du kan bada.
Men din fru då, hur klarar hon
det? Min fru, hon har det lite jobbigt med kylan.
Ja.
Men annars, hon trivs hur bra som helst.
Hon trivs hur bra som helst.
Absolut.
Har hon lyckats få jobb då? För har hon lärt sig svenska?
Hon har lärt sig svenska, men hon pluggar fortfarande.
Hon pluggar fortfarande.
Ja, nej, hon pluggar fortfarande svenska för invandrare, eller SFI.
Det var din bakgrund, nu har vi fått din
resa. Ja.
Ja. Nu vill jag veta, för det var ju det som var, i och med att du kan väldigt mycket de här frågorna. För det du höll föredrag om då när jag lyssnade på dig, det var det här med vilsna ungdomar som har tagit sig till IS.
Exakt, ja.
Och du hade skrivit en bok också om det, på franska tror jag.
På franska, men det kommer en ny på svenska någon gång i februari.
Vad handlar den om?
Det är precis om vilsna ungdomar. Om IS, om radikalisering, ungdomsbrott. Mm. Så det blir någon gång, jag tror i februari.
Vad beror det på att de här när du säger vilsna ungdomar? Förklara, för det gjorde du väldigt bra på det här seminariet.
Ja, men om vi säger vilsna, då boken handlar om ungdomar i olika delar av världen. Det är EU och sen andra arabiska länder. Men din fråga, för att vara specifik, är det du frågar efter svenska ungdomar? Eller frågar du generellt?
Jag frågar generellt, för jag kan inte speciellt mycket om det här.
Ja. För att om vi ska prata generellt, det är ganska svårt att prata generellt. För att varje ungdomar, eller alla de här ungdomarna som har åkt till IS, de åkte på olika skäl. EU kan man säga, EU-ungdomar, de åkte för att, nästan, vi kan ta svenska också, ungdomar, varför de åkte. Och sen för att arabiska eller muslimska länder, de åkte på grund av olika skäl. Det är inte samma sak som folk som åkte från EU. Från EU, varför? För att det är mycket diskriminering, segregering. Folk får inte jobb, för att vara ärlig. Dörrarna är stängda. Folk bor på som ett ghetto. Vi pratar om hela EU. Folk är trötta på att de vill in, men de är aldrig in. Som vi säger, välkommen in, men du kommer inte in.
Nej, men du kom ju in.
Ja, men för att det var andra tider först.
Okay.
Och alla människor, de är inte starka, lika starka. För att jag själv vissa jobb jag hade sökt innan. Och då sökte jag ibland samma jobb kanske 15 gånger. Mm. Minst. Och jag fortsätter att skicka. Jag vet att jag är kvalificerad. Men samtidigt jag tänker jag okay, jag måste kanske vara lite bättre än en vanlig Svensson. Mm. Kanske ha mer betyg eller mer erfarenhet eller någonting. Tills man får jobbet. Mm. Det är bara att vissa de tappar hoppet efter en eller två gånger. Och då säger jag skiter det, jag får inte jobbet för att jag heter Rashid eller jag heter Mustafa eller någonting. Mm. Och det är det som vi ser idag i vårt samhälle. Jag pratar också för en syn som jag har inte varit här på 12 år.
Mm. Och är då, det stor skillnad när du lämnar Sverige och när du kommer hit nu?
Absolut, det är en helt annan Sverige.
Får jag berätta om det Sverige som du lämnade och det Sverige du kom tillbaka till?
Sverige jag hade lämnat, vi hade i alla fall bättre sjukvård, bättre, mer poliser. Bland annat bättre skolor, ett samhälle som bryr sig om varandra. Det fanns inte den här ni och vi. Det fanns ett helt annat Sverige. Det fanns mycket, mycket mindre kriminalitet, segregation, våld. Just nu allt det här finns hur mycket som helst. Kriminalitet har ökat. Vi har inte råd ibland att ta hand om våra gamla. Mycket skit som har hänt, mycket fusk. Jättemånga som fuskar på olika sätt. Och det kommer ut i min andra bok. Mm. Och det måste man säga, det räcker. För att om man bryr sig om ett land, då ska man inte fuska. Mm. Tycker du ska fuska lika bra, då åker man någonstans. Och då får göra det. Mm. För att det är mina pengar, det är min framtid som du förstör också. Mest det här segregering. Integrationspolitik, vi har totalt misslyckat. Det är kaos. Kriminalitet har ökat.
Mm. Men det här med kriminalitet har ökat, det diskuterar man nu väldigt mycket. Vissa säger den här minskar, brotten minskar. Det
bullshit.
Kriminologer i Sverige säger att vi aldrig varit så trygga.
Nej, för de är inte ute på gatan.
Nej.
De sitter på kontoret och har airconditioner och fika. De ska ut på golvet och se hur människor har det, särskilt de som har en annan background. Eller, jag brukar inte säga invandrare, jag brukar säga alltid nya svenskar.
Ja.
Jag själv känner mig svensk, även om jag heter Rashid. Jag har bruna ögon, men ingen annan kan säga till mig, du är inte svensk.
Nej, exakt.
Ingen. Nej. Han kan vara blond, han kan vara riktig viking. Jag kommer aldrig tillåta honom och kalla mig för något annat.
Nej.
Det accepterar jag inte. Jag är svensk, betalar mina skatter, jag har byggt det här landet, mina barn är svenskar. Och du vill eller inte, så jag är svensk.
Rätt.
Och det här är mitt land.
Ja.
Så det. Som jag säger, vissa sitter på kontoret och lyssnar på media. Men de är inte ute på fältet. De är inte ute och lyssnar på folk mitt på natten, på dagarna. Prata med ungdomarna, se hur de har det.
Men du är kriminolog, vad gör du då? Hur studerar man kriminalitet då?
Jag är doktor i det.
Ja.
Så det är inte bara kriminolog, eller det är olika titlar eller olika tider. Vissa kan plugga till kanske gymnasie, eller vissa kan plugga till master, och vissa kan gå vidare till doktor eller forskare. Mm. Så de kan forska i olika specialitet. Och det man gör egentligen kriminolog, det är att man försöker studera eller förstå varför kriminella eller en viss kriminalitet händer. Och vad som ligger bakom. Och hur kan vi förebygga så det inte händer.
Just
eller det blir någonting. Jag kan ge dig ett exempel. Här i Tyresö, det blev lite katastrofalt på sista tiden. Bilbränder, rån, bråk, skjutningen också. Mm. På sista 2-3 månader.
Ja.
Mm. Och det här är ganska allvarligt. Att det händer i Tyresö. Det är jättelätt att fixa. Men det görs inte för mycket.
Nej. Hur skulle du säga att det kan fixas?
På olika sätt. Jag kommer inte ge lösningen via radio. Lösningen kostar, men jag till och med var beredd att ge dem gratis, men det är ingen som vill lyssna.
Nej.
Jag har varit i kontakt med människor här i Tyresö, och de skulle ju kunna lyssna och använda olika tekniker.
Ja.
För att om vi går tillbaka, svenska lagar, de är byggda nästan på 80-talet. De är inte värda nu. 2019 eller 20-talet nu. De är inte värda. Man måste titta igenom för att kunna gripa, motverka kriminalitet.
Någonting som har skett i Tyresö, vi hade ju förut en egen polisstation med 20 stycken poliser som kände ungdomarna i Tyresö. Man kallar ungdomar för, eller de som är kriminella för buset.
Mm.
De visste vilka det var. Så när jag för länge sedan jobbade på Nybla skola och det hände någonting, då kände polisen de familjer som hade det tufft och de som satte igång saker. Så det gick väldigt fort att reda upp brott, därför man visste ju ungefär vilka det var. Så de här, den här personkännedomen som fanns förut, den är helt borta. Därför det finns inga poliser här. Utan när man ringer 112, då kommer polisbilar
någonstans,
you name it, någonstans ifrån. Och de har ingen aning av vilka, om det står 20 ungdomar runt en brinnande bil, vilka det kan vara. Så att det som händer just nu i Tyresö är också att det brottsförebyggande arbetet finns inte längre.
Nej, det håller ju med. För att hade vi en polisstation här på plats som kände alla, det skulle kunna hjälpa mycket också.
Ja.
Men största jobbet ska göras, varför de här ungdomarna gör så. Det är det man måste komma åt. För att de ska bara ta en människa och sätta in honom i ett fängelse, låsa in honom bakom galler, det löser ingenting.
Nej, det löser bara det till. Man måste ju jobba på två delar, både förebyggande och ingripande saker händer.
Båda två ska man jobba på. Men tyvärr, det är ibland vi tror bara att ta en människa, släng honom bakom galler och det är löst.
Nej,
för att när du slänger in honom, det är samma sak om du har slängt in hela familjen.
Ja.
Pappan, mamman lider, syskon lider. Och sen ibland det finns lite som en revolution. Eller man ska hämnas.
Mm.
Och det blir kanske någon av familjen som föds som är nu kriminell också för att hamnas till brorsan eller till kusin eller någonting. Då måste vi kunna ingripa i tidiga åldrar. Man måste kunna börja kanske, som nu man har inte rätt att utreda någon ungdom som är under 15. Men varför ska vi vänta med det?
De är redan färdigt, ordentligt kriminella när de sen
12.
Ja.
12 redan, de vet vad de gör, vad de säger.
Ja.
Då ska man börja jättetidigt. Man måste kunna jobba med familjer, vad som händer. Man kunna se, för att du vet själv i själva kriminologin. Man kan se ungdomar eller barn redan när de är 7 år, vilken orientering de har. Och där kan man börja jobba, där man kan börja förebygga. Plus att man kan orientera barn, vilket jobb ska de göra, vilken hobby de ska göra. Men tyvärr. Och sen plus att vi har föräldrarna från andra sidan. Det är inte att jag anklagar ingen. För att det är många som anklagar polisen. De gör inte sitt jobb. Nej, jag säger att de gör det. Det är bara problemet. Vi har lagar som gör att polisen kan inte ingripa hur som helst.
Nej.
Polisen kan inte gripa heller som helst. Eller anhålla någon. Det är lagar som ska göra. Plus att det är jättemånga också ungdomar som har inga modeller hemma. Först.
Mm.
När ett barn har ingen modell hemma som är pappan och mamma först.
Förebild menar du?
Förebild, förlåt. Ja, jag blandar lite franska här. Förebild.
Ja.
Då letar de här ungdomarna efter en annan förebild.
Ja, exakt.
Bor de någonstans som är lite dåliga område?
Mm.
Vem är förebild där?
Mm.
Det är en kriminell. Någon som säljer, någon som rånar. Och då följer de där spåret.
En snabb väg till det fina livet.
Självklart. Jag tror inte någon vill bli kriminell. Men ändå, de ser det att det är snabbt till ganska gott liv.
Men i och med att du har den här bilden av Sverige för 12 år sedan. Mm. Vad är de stora förändringarna som har skett, tror du? Vad är det som har skett på de här 12 åren du har varit borta?
Jag skulle prata om integration, segregering och kriminalitet. Något annat kan man acceptera om du ringer sjukvården eller sjukhuset och de måste vänta några månader eller veckor tills du blir opererad. Det skulle jag kunna acceptera. Men trygghet, det är en produkt. Det måste bli en produkt och där måste vi satsa.
Mm.
Och när vi säger satsa, det är inte flera poliser som ska lösa. Nej, vi behöver nya lagar också.
Mm.
Fängelset måste vara riktigt fängelse. För det är jättemånga du vet som kommer från andra länder. De begår brott här för att de ska gå in till fängelset här. För att vi gör reklam till själva fängelset. Det är som ett hotell.
Är det så?
Ja, absolut. Fick jag bestämma. Jag skulle kunna hyra eller låna något fängelse någon annanstans. I ett annat land. Som kostar kanske 10 spänn om dagen. Här det kostar det minst 3 000 om dagen varje människa. Minst. Om det inte är 6-8
000. Det heter kriminalvård heter det egentligen.
Ja, det kan man säga kriminalvård. Man skulle kunna hyra någon annanstans.
Mm, okay.
Ett annat land som är billigare. 10 spänn eller 20.
Men Tyresö är ju konstigt nog, eller man ska säga så här, vi är fortfarande en av de här kommunerna som inte har ett sån här utpekat utanförskapsområde som det heter.
Vi är på väg.
Jag vet det, vi är på väg.
Ja, men när ska vi vakna?
Jag vet inte.
När ska vi ta vara på de kunskaper vi har i Tyresö?
Ingen aning faktiskt.
Om det är ingen som vill lyssna,
nej.
Att vara ärlig.
Nej, det är ingen som vill lyssna.
Nej.
Jo, det finns ett projekt som heter Tryggare Graningsringen.
Ja.
Men än så länge är det mest prat.
För lite verkstad.
De som bor på Granningsringen ser inte att man gör något.
Nej, absolut. Jag själv, jag är ganska inne i allt som är säkerhetstrygghet.
Ja.
Jag ser att det händer inte mycket. Och varför säger du det? Det är inte att jag är Einstein i själva säkerheten. Jag själv har jobbat i olika länder runt om i hela världen. Samtidigt har jag studerat i olika länder runt om i hela världen. Så jag har en cocktail som Sverige skulle kunna ha nytta av.
Men du, vad är det som gör att du tyckte att Sverige då var ett av de bättre länderna när du kom hit? Och vad är det som gör att vi inte ser? Vad ska man säga? Vi är någon slags förnekelse, tror jag.
Vi är för bekväma. Tänk bara att du kan öppna kranen och du har varm och kall vatten.
Mm.
Vissa länder bara för kall vatten och varm vatten, det är bara att drömma. Ja. Kall vatten, man måste gå 10-20 kilometer. Skolor är bland ett klass här, men för allt. Vi behöver inte köpa någonting till barnen här. Ingenting.
Allting är serverat.
Andra länder, du köper.
Vi är bortskämda.
Mycket.
Ja.
Så om man har kylskåp fullt med mat, mjölk.
Man behöver inte. Men nu håller ju saker och ting på att förvärras. Alltså vår välfärd håller på att krackelera.
Mm. Ja.
Det här liksom kontraktet som heter.
Men vi vill inte erkänna det.
Varför är det så?
För vi fortfarande tror att vi är de bästa.
Mm.
Vi tror att vi är världens bästa land.
Mm. Vi har varit det.
Vi har varit. Och vi kan vara, vi kan fortsätta med det.
Mm.
Men problemet är att vi måste ha politiker som vill lyssna. Det är inte att de sitter och säger vi är världens bästa, vi. Nej, sätt dig och lyssna på andra länder, testa.
Mm.
Ta vi radikalisering, ta vi ungdomsbrott.
Men då, Rashid, hur kom det sig att du kom tillbaka till Sverige när du såg allt det här?
Nej, jag såg inte det.
Du visste inte?
Nej, jag hade samma sak i huvudet när jag åkte 2006.
Ja.
Jag levde som en svensson, så jag hade Sverige precis som jag hade lämnat det.
Ja.
Men när man kommer in, och då kan inte veta mer om ett land. Nej. Eller någonstans om du inte är inne mitt i smitten.
Du läste inte svenska nyheter och såg allt där som hände?
Ja, men det blir som lite. Ja, man läste, men man läste inte mycket heller.
Nej.
Men ändå, det betyder inte, med allt det här, det betyder inte att man måste försvinna eller bara dra. Man måste kunna hjälpa till och ställa upp. För det är en uppgift för alla. Det är uppdraget som vi alla måste hjälpas åt. Att vi ska ha ett fint land och fortsätta med det. Men om vi kan inte gå vidare om vi inte har bra politiker som lyssnar, som vet hur integration fungerar, hur ska vi bekämpa kriminalitet, som ska gå ner till grunden. Det är inte att mer poliser kommer inte att lösa någonting.
Jo, vissa saker kommer att lösa. Det akuta skedet.
Akuta kanske. Tillfälliga.
Ja.
Men inga permanenta.
Nej, det är väl saker man löser
kortsiktiga.
Kortsiktigt och långsiktigt. Ja.
Så det är det. Och då måste vi ha nya lagar som sagt. Vi måste jobba på att samla alla som bor i Sverige. Det här sociala systemet måste förändras genom att vi ska bygga familjen, inte förstöra familjen, inte ta makten från föräldrarna bland annat. Vi ska ge så att vi ska, från början vi måste tänka på att har du problem, behöver du hjälp, det är pappa, mamma du ska fråga i första hand. Det är samhället också som ska jobba på. Men från början vi lär barn att det är inte pappa som bestämmer eller mamma. Och vi blir lite sådär, vi ligger vid kanten. Okay.
Tänk vad en halvtimme går fort när man har en intressant person. Jag tycker du får komma hit oftare, Rashid, och berätta.
För
att jag tror också så här att med din kompetens som du har, när du både har sett Sverige förr och Sverige nu, dessutom har med utbildningen du har och dessutom är du psykoanalytiker.
Mm.
Det gör ju det.
Det blir en arbetsskada.
Det blir en arbetsskada.
Man analyserar alla och allt som man ser. Eller hinner se.
Ja.
Så det är svårt att koppla av ibland när man ska sitta någonstans eller bara gå. Dina ögon, de bara... Samma sak om du sitter och tittar på en tennismatch eller någonting. Och som sagt, det här 12 åren, det blir en ny bok som kommer ut också nästa år. Som heter... Jag kanske kommer att heta Exil... 12 år som förändrade i Sverige.
Just det, ja. För du har sett det.
Ja, absolut.
Utifrån.
Ja, självklart.
Ja. Men du var inte här och såg det, utan du ser det utifrån.
Jag såg det utifrån och sen kom då och då.
Ja.
Självklart jag har varit här, men det är inte mycket.
Nej.
Men nu ser jag det på riktigt. Jag är inne.
Mm.
Så jag ser det. Så efter 2 år nu som jag har kommit tillbaka, då blir det en bok om det.
Men är du liksom, vad ska man säga, orolig nu för att du har bestämt dig för att bo i Sverige? För du har ju en bild av det gamla Sverige.
Jag är inte orolig för mig själv, jag är orolig för landet. Ja. Hur ska vi utvecklas, hur ska vi gå vidare? Jag är orolig, för att jag bryr mig, jag älskar Sverige. Mm. Som jag sa, jag känner mig svensk, även om jag har bruna ögon. Jag bryr mig, så jag vill att det ska bli ett fint land, skandinaviskt land som det var innan. Och då måste vi alla hitta på olika lösningar. Och hur vi tillsammans vi ska gå, alla, det betyder alla utan undantag här. Men problemet som händer, det är mycket vi och ni. Nya svenskar och de ursprungliga svenska. Och det är jättesynd när du tar bara bussen och du ser ungdomarna i olika slag som sitter med fötterna uppe på sätet. Och det är ingen som pratar. Ungdomarna som skiter i poliser, respekterar inte längre läraren, samhället. De respekterar inte ens sina föräldrar. Och då undrar man, vart är vi på väg? Så innan den kriminella, tunga kriminella, det var verkligen stabila killar, det gick att diskutera med. Just nu det är bara en som är 12 år, står och sparkar poliser, hotar poliser, spottar poliser. Vart är vi på väg? Och sen när man ska prata och då säger, ja, det tillhör jobbet. Nej, jag tycker själv det tillhör inte jobbet. Någon som inte respekterar poliser först med uniform, då ska man in och betala. Alla hans föräldrar får böter och betala.
Men du har lite lösningar då som du har i, kommer skriva med din bok.
Och
du
kan, ja, lite kommer att komma ut. Ja.
Lite kommer att komma ut. Och det är sånt här som du jobbar med.
Ja.
Och du kallar säkerhetskonsult? Eller vad kallar
ja, det kan man säga. Ja. Ja, man kan säga det. Ja, säkerhetskonsult. Så en hel del lösningar kommer att komma ut med andra boken. Första boken också, men det är mest ungdomsbrott och radikalisering. Lösningen kommer att komma. Och sen den andra som kommer, jag tror någon gång i september, det är de här 12 år som förändrade i Sverige. Det blir lösningarna också om olika saker. Det blir som en faktabok.
Jättebra.
Problemlösning.
Då tycker jag, Rashid, att du får komma hit när din bok är ute.
Jättegärna.
Så får du gärna göra reklam för den. För
ja, absolut.
Vi gillar ju Tyresö-författare.
Ja, jag vet inte om det finns många, men jag vet att det finns några.
Jo, det finns några stycken.
Vi
brukar låta dem komma hit och berätta om sina böcker, oavsett vad de handlar om.
Ja.
För att det är viktigt, tycker jag, att vi
har
vet du, kompetenta människor i den här kommunen.
Och sen kommunen, jag vet att folk läser jättemycket.
Ja.
Eller jag själv, när jag reser, jag har min ryggsäck och så, eller när jag bara tar tunnelbana eller buss.
Ja.
Jag brukar ha minst 2-3 böcker på olika språk. Så jag kan bara vända lite, läsa lite franska, jag är trött av svenska, att göra något annat.
Okej, vilket språk tänker du på?
Jag försöker att tänka svenska nu,
ja.
Verkligen, för att vara ärlig.
Vilket språk räknar du på?
Svenska.
Du gör det?
Ja, absolut, okay. Absolut. Jag kom in tillbaka snabbt in.
Och vilket språk drömmer du på?
Jag tror svenska.
Du gör det?
Jag tror svenska.
Ja, men det är rätt.
Jag tror svenska. Du får fråga mina svenska vänner.
En av mina bästa kompisar kom från Iran. Han räknar fortfarande på persiska.
Nej, inte jag.
För han var mattelärare i Iran.
Och sen problemet är att staden där man är bott tills man är 18 någonting i Marokko. Ja. Och det är amerikansk nästan, det är bara amerikaner. Då pratar vi mycket amerikanska, eller engelska och franska.
Just det.
Så själva arabiska har man inte övat jättemycket, bara hemma kan man säga.
Ja.
Så det är det. Och sen
men du kan läsa arabiska också?
Ja, jag kan läsa och skriva, absolut. Bra. Absolut. Arabiska, klassisk arabiska.
Det kan du.
Inte dialekter och så. Dialekter kan jag prata men inte skriva, för att de är inga språk.
Häftigt, vilken mångkunnighet.
Men då hade du frågat om Tyresö hade ju hamnat här.
Ja, just det.
Ja, det är bra.
Det glömde vi. Det glömde du svara på.
Jag själv bodde i Stockholm. När jag bodde i Stockholm, då bodde jag i Sankt Eriksplan. På Tomtebogatan, om du känner till.
Tomtebogatan, ja.
Bara lite med Rösträngsgatan.
Rösträng,
Jag bodde där. Sen när jag kom tillbaka, då bodde jag i Hyrde. I början i Brommaplan.
Oj, ja.
Ja, så det är andra sidan stad. Och sen jag tänkte, vad är bästa för mina barn? Eller familjen? Natur, skolor och hit och dit. Och sen har jag min bästa kompis, eller min bästa vän, som är Tobias. Och hans fru Jenny. Så de bor på den här sidan. Och de har 2 barn. Det tänkte jag, shit, lika bra att gå närmare. Och sen de också har pratat gott och väl om Tyresö.
Ja.
Och då köpte vi här.
Bor de här också?
Ja, absolut.
Ja, vad bra.
Nej, de bor här. Det är därför vi har flyttat. Så vi är nära.
Jättebra. Ja, för Tyresö är en väldigt bra kommun.
Det är en väldigt bra kommun, men vi måste göra någonting så att vi fortsätter att vara en bra kommun.
Det har du helt rätt i. Jag gör en länk till din hemsida, för du har en hemsida där man kan se på olika språk.
Tack.
För er som vill veta mer om Rashid. Och nu får du säga ditt namn en gång till, för jag kommer, nu har jag blivit så stressad att jag inte kan uttala det, fast du inte bryr dig om det. Säg hela ditt namn en gång till.
Rashid El-Munasifi.
Jättebra. Tack så mycket.
Tack själv.
Rashid, ni har alltså lyssnat på 91,4 Radio Tyrelse, och jag heter Ann Sandin Lindgren, och vi hoppas att Rashid kommer hit igen.
Absolut.